Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Podplay.
Välkomna till veckans lilla lördag med mig Anita Clemens.
Och med mig Ann Söderlund.
Vilket gäng.
Och vilken duo, vilket par, vilken essence av livet.
Ja, och vilken liten sextant vi har här ute också i eten, det vill säga gift vid första ögonkastet. Som jag får alltså kanske 2 DMs per dag där kvinnor skriker till mig. Kan vi få er en analys för veckans avsnitt? Det känns som att vi har liksom blivit eftersnacket.
Vi ska ha en egen sån liten livesändning efter varje avsnitt.
Ja!
Ja!
Så roligt!
Hur kul!
Hur kul! Lägg av! Mm.
Ja, det där var en liten teaser för vad som komma skall. Vi har ju en liten tunn röd tråd. Eller den är inte så tunn, den är ganska kraftig.
Mm. Så det är ingen tunnblå linje då?
Nej, det är inte tunnblå linje. Vi ska prata om faktiskt Sara i tunnblå linjen. Hon är liksom en spännande karaktär tycker jag.
Ja, det är hon. Alltså för att hon, jag upplever henne som att hon är en, nej men hon är ju en väldigt reaktiv karaktär om man jämför henne med både Mange och Lea, som båda de är progressiva. Alltså han, polischefen, han är också väldigt reaktiv. Man bygger ju karaktärer på det sättet.
Ja, jag fattar, men jag tycker att det är intressant. För att det är klart att alla, men, jag säger, alla roller byggs på karaktärer som man har så spanat in i verkligheten som man då kryddar. Men det som jag tycker är jävligt intressant med de här reaktiva som du ska använda på ditt tv-språk, människor som då inte är offensiva, att ofta när man är reaktiv, jag kan tycka det i verkligheten också, då händer det jävligt mycket mer än när man är det.
Ja.
Att det är lite så här, man vill inte riktigt ta beslut, man vill inte blanda sig med, man håller sig lite bakom, man är lite cool enligt sig själv, vilket gör att så här, skådespelet och saker och ting händer framför en som man inte kan påverka. Och när man inte själv är med och styr, så blir det ofta som att man hamnar i en så här, aha, vad fan händer nu då? Och så är ju Saras roll liksom mycket att hon säger,
hon åker med.
Ja, hon låtsas heller inte riktigt förstå.
Nej, men jag tänker att hon kanske faktiskt inte förstår.
De kommer från den kristna högen.
De kommer från den kristna högen, har ingen aning. Ja. Nej, men...
Nej, men för att det är så intressant med både, tycker jag, Saras karaktär och även hennes snubbe, Magnus.
Mm.
För att han är lite som de här killarna som i början man blir lite liksom förälskad i, kanske på krogen eller på någon fest eller på Tinder, vad det handlar om. Men sen så blir de lite needy och då blir man lite så här, okej... Jaha, nej men det ska du inte vara så här. Utan han är bara ärlig och sårbar. Och det är det som man märker att Saras karaktär, hon förstår inte skillnaden av att så här, vara sårad över att han blir då lite offensiv och sårad av henne, till att vara sårbar. Det är väldigt läskigt att vara sårbar. Och det ser man att skillnaden däremellan är väldigt otydlig.
Ja, och det här ser vi också hela tiden exempel på i vårt favoritprogram Gift vid första ögonkastet. Att tjejerna här har liksom mixat ihop begreppen sårad och sårbar. För att de tror att vara sårad är att vara sårbar. Men det är ju en absolut feltänk.
Mm.
Men, och jag tycker det är så talande för vår generations kvinnor. Vi ser ju ofta det liksom i sociala medier så fort det sätter igång någon så här drev. Att kvinnor, primärt måste jag faktiskt säga, har väldigt svårt att hålla isär på sak och person just när det kommer till liksom relation, feminism, alltså allting som har med någon så här politiskt, whatever. Alltså de har svårt att hålla isär begreppen och där blir det rörigt och det blir också känslomässigt rörigt för helt plötsligt börjar du validera saker och ting fel och det är väl det lite Sara gör i Tunna blå linjen.
Precis, att hon säger, men det var ju en debatt, jag tror att det är något halvår sedan, eller det har ju varit en pågående debatt fram och tillbaka om de här inte-männen.
Just det.
De här, men allt från det här med ghosting, att man säger dejtar några gånger, kanske till och med 10 gånger, man nästan säger halvbor hos varandra och sen så blir det helt tyst och så försvinner den människan från etern som ett spöke. Och man undrar sig, vad fasen händer nu? Man känner sig liksom överkörd och utnyttjad. För det är de här männen som inte riktigt vet, är de kära, vill de binda sig hit och dit. Man kan liksom inte, de är hala, de är som ghosts.
Mm.
Och så finns det såklart väldigt många kvinnor som är också.
Gud, det finns ju jättemånga kvinnor som ghostar, men så fort en kvinna ghostar så betyder det något helt annat.
Ja, men vadå, både du och jag har varit perioder där vi har varit inte kvinnor när man har känt såhär, nej men nu vill inte jag gå in i någon relation, det här är så roligt och liksom, nu vill jag inte ta några sådana beslut. Och det är ju provocerande för en man när man är en kvinna att man inte bryr sig. Det är ungefär som att man så här, kastar liksom bensin på elden hela tiden, att de kan inte låta bli, de blir liksom tokiga i att man är som en inte kille.
Mm.
Jag tycker det är jävligt intressant och jag tycker också så här, väldigt få killar som ställer varandra mot väggen när man kör den stilen, att man säger, men jag vet inte, man vill både ha kakan och äta upp den.
Mm.
Och då finns det vissa kvinnor som är så här: okej, okay, if you're gonna be with me, you're liksom playing after my rules. Så jag vill ha barn, jag vill gifta mig hit och dit, så annars kan du dra. Och så vågar de då gå ut från sin så här, skugga inte plats och så här, ja, men kanske bli lite mer tydliga. Men jag vet inte vad det handlar om. Det kanske handlar om att man stänger ut de riktigt starka känslorna och bara så här haka på lite vad som händer. För i Saras fall, i Tunna blå linjen, som inte har sett det, då blir hon väldigt attraherad och förälskad i då sin poliskollega. Men hon har ju sin trygga kille uppe i kyrkan i Norrland.
Men det handlar inte väldigt mycket om så här skam och skuld, som Malou von Sivers älskar att säga. Att man kommer då, jag tycker hon är så jävla bra karaktär, galen. Man kommer då från det kyrkliga och med det bagaget så finns det hela tiden någonting som späker en. Som så här ska man leva, så här ska man göra. Och det hon gör är ju att hon ofrivilligt till att börja med gör revolt mot sin egen gudstro, som är hennes starkaste kall i livet. Och den här gudstron är ju instiftad som ett fundament i henne för att hon har också förlorat en syster i en drunkningsolycka som hon har känt skuld till. Och då har liksom hon hängt upp hela sitt liv på den här tron och valt det trygga, det säkra. Magnus står ju för det farliga, det osäkra. Det är ju det som egentligen hennes syster var, men liksom, så hon vill ju inte springa in i den där elden. Och då blir hon hela tiden reaktiv och liksom förs med. Och samtidigt är hon ju indirekt en cockteaser då, för att hon så här, hon får ju honom att känna en stark attraktion, men hon vill ju inte hela, hon vill ju inte på grund av sin gudstro hoppa vid skacklarna liksom.
Nej, men de här inte männen då, som jag har träffat på några stycken, de kan ju också vara så här att de bara hänger med. Bara så här, men ja, men vi har ju båda liksom, eller vi är ju typ båda tillsammans lite med inte män.
Nu är du hård.
Nej, men inte så, men jag kommer ihåg när jag träffade Mattias, jag bara, aha, och du innan så här, han bara, ja, men då ville hon ha barn och dricka, liksom, då sa jag, du ville, men ville du det? Nej, alltså han, liksom, han reflekterar inte, man gör väl det om någon annan vill det?
Ja, nej, men de är, alltså, jag tror begrepp, vi ska inte glömma bort. Det finns två olika typer av inte-personligheter. Det är de som så här ghostar och drar när det börjar brännas.
För att, ja,
inte,
ja,
för att de inte klarar av det känslomässiga och vad det kan innebära, och de är rädda för att kliva in i elden.
I riktiga känslor är det, ja, det handlar om.
Exakt. Ja. Och då hellre bli sårade än sårbara. Och sen finns det den andra kategorin inte personer som är liksom de som är nöjda. De som bara, ah, det är toppen, livet är fantastiskt, jag åker med.
Jo, men
och så kan ju människor leva i 1000 år utan att säga.
Jo, jag fattar, men är de nöjda på riktigt? För att, ja, men i mitt fall då, den här mannen som jag frågade då, som jag lever med, då säger jag så här, ja, men ville du det här då? Nej, det vill jag väl inte säga. Nej, men reflekterade du inte över att det inte var du, att det inte var ditt beslut? Nej, det hade han liksom inte reflekterat över, utan då vill säga, ja, då gör man väl det om någon annan vill det.
Ja.
Och då blir jag så här, men du är ju liksom sån jävla sliding door idiot. Det är så här, då hade du fått ett helt annat liv då, som du inte själv hade valt, för att du tänkte så här, det är den lättaste vägen, för jag vill typ inte såra någon.
Ja.
Så att man är helt
vänta, det här är så intressant, för då blir ändå konsekvensen densamma.
Ja, man står utan någonting till slut för att man vågade inte välja. Är du med mig?
Ja, jag är så med dig. Fan vad starkt alltså.
Nej, men det blir så jävla sjukt, för att det är så här, man är helt liksom bortkopplad från sitt eget jävla life destiny.
Ja. Så att så här, det betyder att en reaktiv person som är rädd för känslor och går ifrån möjligheten att påverka sitt öde, möter samma person som har valt att åka med någonstans i mitten.
Mm.
Är inte det extremt intressant?
Jo, extremt intressant. Och det är så här, jaha, och det är därför man hör människor så här, som typ chattar och så här, ja, men jag har väl att lämna min fru typ 10 år, jag sitter kvar på jobbet för att jag inte vill gå hem, men jag är ju lika rädd för att liksom inte vara kvar. Och jag blir så förvånad varje gång. Jag träffade en annan tjej här om veckan så här, som levde tillsammans med en man och sådär, och sen så tog det slut och så sa jag så till henne, men gud, jag fattar inte, var det inte stark passion? Och hon bara, nej, för mig finns det inte så här. Jag träffar någon, det blir stark liksom passion, reaktion, jag blir kär. Det kan inte vara så här, jag träffar någon, det blir en puttreaktion, attraktion, och sen blir det lite mer, och sen så liksom skapar man ett gift tillsammans. Ja. Nej, ja, för mig är det så här, är det för att man har då förebilder som...
Nej, jag tror det är för att man är nöjd, och nöjd kan också vara lika med rädd.
Och åka med.
Åka med. Ja, men rädd för känslor och rädd för att ta beslut.
Mm.
Det ger samma konsekvenser.
Men det är ganska skönt
att vara helt olika personligheter.
Inte människa, för man kan ju bara gå in och ut i olika kontexter. Men det som jag tycker är ganska tydligt med de inte männen jag har sagt, och även inte kvinnorna, är att de har otroligt starka band till sina vänner.
Gud, ja.
Där är det inte alls så, utan de är alltid med sina vänner, ju vad som helst med sina vänner, och på Insta och liknande ser sig en ständig liksom show med de här vännerna som de älskar och bedyrar sin kärlek. Men sen, maybe it's enough, jag vet inte.
Men det som, nej, är, men det som är med vänskap är ju också att vänner har man ju, eller nu resonerar jag utifrån manliga bekanta här, men också, ja, till en viss del kvinnliga. Om man är ett gäng så har man ju kanske en, man kommer ju djupt, men man kanske inte kommer ner i skiten. Förstår du? Så att det finns också en naturlig liksom avtrappning. Så där, dit men inte längre. Mm. Och det kanske är det bekvämaste sättet man kan ha en relation på. Mm. För så fort du kliver in i en äkta och sårbar och känslomässig relation, då kravställer du också dina känslor. Mm. Då måste du öppna upp den här skåpen som har varit låsta länge. Liksom. Så är det ju.
Men det finns ju en scen, vi kan väl lyssna på den lite, när Sara då kommer, hennes pappa har dött i en bilolycka. Det insinueras att han har tagit, eller insinueras, det uttalas att han förmodligen har tagit sitt liv. Och mamman är kvar då, hon blir sjukare och sjukare. Och Sara säger då helt sonika upp sig från då sitt polisjobb.
Många de klagar över att deras barn inte hjälper dem. Jag känner inte så. Du hjälper mig mer om du lever någon slags liv som du vill ha. Sara, så nu frågar jag dig igen. Har du träffat en skåning?
Ja.
Mm.
Det har jag.
Japp. Ja, då hoppas jag att han är lite roligare än där tråkmånsen Tobias.
Och här tycker jag vi ser själva essensen, the holy grail av inte människornas livsavgörande beslut. Tolkar jag det här rätt? Om hennes mamma då hade tyckt att det var okej att, att de båda gick där hemma i typ i radhuset med offerkoftan, då hade Sara inte blivit ihop med Magnus, utan då hade hon kanske gått tillbaka till den här Teråkjönsen, och så hade hennes liv blivit liksom någonting helt annat.
Ja, men uppenbarligen så här, hennes mamma var vis nog och säger så här: jag valde att inte följa kärleken, det måste du göra.
Jo, men hennes mamma, alltså Sara, det jobbiga är här att Sara tar ändå ett beslut.
Mm.
Hon tar ett beslut att hon så här, säger upp sig. Det är inte så, kanske så himla liksom, alla som är så starka i det. Och väljer att hon ska gå vara hemma där och leva ett grått och undanskymt liv i Umeå.
Ja, och fortsätta vara reaktiv.
Ja.
För att det är det hon väljer. Hon väljer det trygga. Mm. Hon väljer det reaktiva, för hon har varit i det. Det är hennes liksom, home turf.
Och det finns ju någonting jävligt lockande i hennes personlighet också på något sätt. Det finns ju någon sexuell liksom dragningskraft i det där. Jag fattar, det lite var en player. Att man säger, man låtsas att man inte fattar. Men så här, man vill liksom, man teasar. Man får aldrig
säger det. Hon är liksom den perfekta cockteasen. En cockteaser är alltså en reaktiv person, inte alls speciellt progressiv.
Vi vänder över det. Det är Freud. Slips all over.
Ja, och när vi kommer in på annan typ av cockteasing så måste vi komma in på vår favoritserie Gift vid första ögonkastet, för det här har vi också ett gäng reaktiva killar och progressiva starka tjejer. Ja, men nu har ju varit maskerad.
Ja. Är det jävla kanonavsnitt alltså.
Riktigt jävla hållkäftenavsnitt. Alltså jag hade så svettattack när jag såg det här i onsdagskväll, så jag bara, nej, jag klarar inte det här. Eller torsdagskväll, jag bara, jag klarar inte det här. Men när de kommer utklädda och han, Johan då, är i så mycket karaktär så han har glömt bort att han är Johan. Så att när han träffar det första andra paret, vilket är då Lars och Elinor, då är han fortfarande i karaktär och har glömt bort det. Men de fattar ju inte att han är karaktär. Nej, alltså det här, jag får stress på slag här.
1700-tals mätress med läppstift.
Och sen kom tacoparet. Och det här var ju roligt, för då läste jag i DN någon rolig krönika om att, att det har blivit liksom, man kan, det har kommit klass till tacon. Alltså hur man äter sin taco i klass, och att äta taco finns också klasstillhörighet.
Mm.
Och att de då blev svennebanan-jönsarna i gänget.
Precis. Kanske de som alltid i slutändan är de lyckligaste.
Ja, men och här var det ju sådana tydliga exempel i det här avsnittet på just det vi pratade om precis innan, att tjejerna här hela tiden agerar, springer mot elden och där gör ont och då blir de sårade, och så tror de hela tiden att de är sårbara, men det är ett sånt jävla feltänk.
Jag tänker att det var intressant att just de två av de mest genom historien, jag menar inte att TED Talk har funnits i 100 000 år, men de har funnits i 12 år, där TED Talk, där amerikanska solidariska plattformen för vem som helst som vill make a speech. Och den här Brené Brown då, som är en amerikansk författare och från början tror jag socialarbetare och sen liksom forskare kring mänskliga naturen, och hennes specialitet är ju just då sårbarhet. Hon har skrivit flera böcker om det här, och hennes två TED-talks är jävligt intressanta, för när man lyssnar på dem första gången, det handlar om sårbarhet eller vad sårad säger. Nej, men då tycker man fattar inte varför folk kollat på de här för sig. Vad är det som är spännande, man fattar inte riktigt. Men så, de är ju bara en kvart långa, så man kan ju titta. Men sen så när man lyssnar på det andra gången så förstår man så här, hennes förklaring att hon har träffat tusentals människor och försöker se skillnaden på så här, vad gör den mänskliga relationen bra liksom, mellan olika par, eller vad gör människor liksom. Så, vad gör att människor vågar vara sig själva och våga tro på kärleken, eller våga liksom hitta någon form av autentisk så här, livskärna? Och då är det så jävla tydligt att de människor som vågar vara sårbara är de människor som mår bäst. Liksom.
Mm.
Och ja, men hon berättar själv då att hon kom till sin psykolog och hon är alltid så här, i läget så här, det är inget fara, inga problem, alltså det är inget problem så här, utan vad gör det här, det var min snubbe som ville det, och sen så sakta men säkert då så liksom visar det sig att det är massa grejer såklart hon mår dåligt för att hon spelar det här spelet hela tiden. Hon kan inte vara sårbar.
Nej.
Och sen när hon börjar bli det, och det tycker jag man känner själv, jag tänker så här, när man hamnar i en ja, hela tiden säger Sanna, sa till mig förrgår, jag kände mig liksom anklagad av henne för någonting. Hon bara, du behöver inte ta det som en anklagelse, jag bara frågade vad som hände. Det är så lätt att liksom en mänsklig natur att anta den där att man ska gå i opposition och så här, hugga och dura och bla bla bla. Precis.
Jag kallar det för boomerang-effekten, för jag och Joel har ju liksom en sån tendens. Speciellt han. Nej, men om jag säger någonting kritiskt eller liksom så här, ja men det där kanske inte var så bra eller var trist att det blev. Men det då? Mm. Man bara säger, men vänta, det här kom ju snett från vänster och nu pratar vi om ett här och nu. Mm. Det du tog upp, det kanske hände för ett år sedan. Eller varför man måste mötas med liksom en kniv direkt liksom, istället för att man säger, ah fan, det var lite dumt, jag ber om ursäkt. Ordet förlåt är ju så fruktansvärt laddat. Till och med små barn på dagisnivå har ju problem med ordet förlåt.
Ja, det är fundamentalt. Det är så här, det är på liv och död att säga förlåt.
Ja.
Än för små skitgrejer.
Ja.
Jag kan se det också när jag ser på Frassen när han har gjort någonting. Att, alltså det är så mycket skam och det bits i läppar och man slickar som med tungor och liksom korsar som ögon. Och det är så här, att han har gjort något fel, det är så jobbigt för honom. Men, att fejsa det. Sen säger jag nästan alltid förlåt. Men jag tror att det kan jag känna är så jävla viktigt nu. Att så här, med mina små killar. Att jag hann aldrig fånga upp storkillarna innan momentumet var över.
Nej, men precis.
Och jag tror så här, att säga förlåt. Jag menar inte så här, okej, jag slog ihjäl det, typ. Förlåt, det var inte meningen. Men det är ju en så otroligt försonande gest.
Ja, och föräldrar är också så jävla rädda många gånger för sina barns känslor. Att de ska såra barns känslor. Mm. Istället för att visa att så här, det är okej att bli sårad och vara sårbar.
Mm.
Så att man undviker ju de där konflikterna. Men det är bättre att de bråkar ut. Man ska inte,
det får man ju förstå, att man får vänta till, det, jag vet inte hur många gånger jag har hört mig säga så här. Men man kan ju inte kräva att någon säger förlåt direkt, utan det där får man ju känna in, och sen när man känner sig mogen. Jag har sett aldrig.
Vi säger aldrig. Nej, men och tillbaka till programmet då, för att så här, hålla ihop tråden. Liksom, det är ju att de här killarna är ju otroligt rädda för sina tjejer.
Nej, men alltså det här är ju en utveckling som har skett liksom bland alla nästan jag känner, en yngre generation, att killarna är tafatta, de vågar inte, de känner kvinnornas styrka och framförallt ilska. Är den här woke-generationen, är kvinnor så arga?
Ja, men de är så arga. Så att...
Är det att deras mammors bitterhet över de här liksom Pelle Jönsson-männen? Jag vet inte.
Nej, men alltså Elinor, när hon då i någon form av... Ja, de är ju senorepackade. Vi måste säga gratulera SVT att ni vågar ta in alkoholen för en gångs skull.
För det har hjälpt.
Ja, för det är ju ändå ett gott dokuhantverk liksom, att få in alkohol som en faktor. Då kommer konflikterna och då tycker ju Lars, och han förstår ju inte alls att han har trampat i klaveret och han vet inte heller hur man gör när man ska stå still. Han tycker då att man ska inte lova varandra, man ska inte säga stora ord som jag älskar dig på kanske ett år, för att det är någonting som är djupt rotat i honom.
Det vore ju liksom skumt för oss liksom att så här, lova varandra evig kärlek, och du vet, det är så stora ord så att man kan liksom inte säga sådana ord om man inte genuint menar dem. Alltså bästa kära Elinor, det har gått så, det har varit så fin saga de här 3 veckorna. Om jag sen fortsätter med att säga Elinor, jag kommer älska dig för evigt, Elinor, vi ska ha 4 barn, Elinor, vi ska nu, vi kommer gifta för alltid. Jag är förälskad, jag är kär, vi är kära. Liksom, jag tycker att det är urvattnare och det gör att det blir osant. Jag tycker man säger jag älskar dig till en person som har känt i 1 år. Alltså är det urvattnat.
Och Elinor kommer ju från den generationen som inte alls har långt till jag älskar dig. Och tycker du att Lars är helt jävla dum i huvudet och borde dra därifrån?
Du provocerar mig skitmycket och jag skulle vilja bli... tokig på det, för jag tycker inte jag har något mer av ett ord av det du säger just nu. Jag tycker att du ljuger typ. Vi måste sluta den här konversationen genast.
Det är så?
Mm.
Varför det?
Tack och hej.
liksom.
Mm. Men det är också så att, för det han gör är ju, även om han är lite på ärslet, så visar han sig sårbar. Han säger så här: jag kan inte riktigt spela med i det här spelet. Och det som händer är då att när man sitter tillsammans med andra par då, som verkar så jävla kompatibla och småkära och småkåta, då måste man på något sätt så här parera eller tackla det.
Ja, men de klarar inte av, för de, alltså, så här, Lars är ju en vinnarskalle.
Mm.
Och helt plötsligt så har de blivit brädade då utav tacoparet.
Ja.
Så att då det, börjar det de liksom, fel, ja, det är ju liksom systemkollaps för Lars. Alltså, han känner ju liksom att
det är
så här,
klassfall
de
är, också,
ja, de är inte alls på samma nivå.
Nej.
Som tacoparet. Och han vill ju, han har ju gått runt i sin egen bubbla och tänkt att så här, vi är bäst.
Mm.
Och när det då ställs på sin spets, så kommer han in på det ganska känsliga området med Elinor, som är också har hela tiden känslorna utanpå, och pratar om de här ganska stora svåra begreppen och säger, är väldigt sårbar i det här, under tiden då hon agerar med att bli sårad, förorättad, alltihopa, men själv upplever att hon är sårbar och att han inte är det. Och jag skulle säga att här är det systemkollaps igen, för här är precis fel, det är han som är sårbar.
Precis, men då reagerar hon på det här lite typiskt kvinnliga sättet. Så här, du älskar inte mig. Ja, och sen ska det straffas och du får inte röra mig. Och det här är ju en otrolig, liksom, ett skådespel som så här, titta på en, liksom, läs en 1700-talsroman.
Ja.
Se någon, liksom,
stolt inte för dem.
Nej, men det har ingenting har slutat fäktas på det här sättet. Och jag ser liksom den chimära solfjädern framför mig som liksom våfflas och rafflas framför ansiktet. Och så den där liksom teatraliska som man själv har kört med. För då är det helt plötsligt mannen som så här, inte uppvaktar, utan det är mannen som tar på sig ansvaret för känslorna i relationen.
Ja, vilket också är så här, det är vilket så jävla fel. Nej, men också vilket är så jävla fel, för att de här tjejerna tror att det är de som driver, och så här ska skåpet stå, och så här ska det vara, och så här är det vårt kär. Och jag kan agenda, för jag har läst alla böcker och jag vet allting, och jag kan, jag är tjej. Men det är egentligen killarna som hela tiden förstår.
Tar ansvar och för sina känslor.
Ja.
Jag tycker det har varit en jävligt stark blå tunn linje.
Vad vill du säga?
Nej, men jag, alltså, när, alla de här, när man tittar på nästan varenda säsong av Gifta första ögonkastet, så tycker jag överlag att det är männen som tar ansvar för känslorna.
Ja, och tjejerna är sjukt omogna i känslor.
Ja.
Men, och jag tycker det är så jävla spännande, för samtidigt så är, vill vi inte ha tillbaka liksom 80-talsknuffen. Liksom. Alltså en sån här pösig farsa som sitter och fiser och har sig och sätter agendan, liksom, och säger vad som är roligt och tråkigt.
Det var det de
ville på 70-talet. Nej, men... jag kan ju älska...
70-talet menar du?
Nej, 80-talet så här. Utan jag tycker ju att det är jättebra att tjejerna har klivit fram och tar mer space i relationen. Men ja, sen har vi fortfarande inte förstått hur vi ska ta space. Och så länge vi rör ihop de här begreppen så kommer vi liksom inte framåt.
Nej.
Utan nu har vi liksom ett gäng livrädda snubbar. Så jag är inte ett dugg förvånad att snubbar nu för tiden ghostar då och då.
Nej, nej. Och så tänker jag så här att det som jag tycker blir tydligt är att så, här, så snabbt som kvinnans utbildningsnivå har ökat och till sedermera också gått förbi mannens. Och den så här, då ska det kompenseras då via att så här, de tycker att de står över männen.
Mm. Och då är vi tillbaka, då har vi inte gjort någonting. Då har vi inte lärt oss någonting.
Nej, så när männen då kommer in och ska ta ansvar, vilket vi har bett om i 6000 år.
Då gör de ändå fel.
Nej, då är det ändå fel. För då är de så här tråkiga, de utnyttjar. Ja, men, det är svårt att vinna alltså.
Nej, men... Hej.
Det är så här man ser ut utan sån här schysst klänning.
Det här mannen är ju avklädd.
Ska du bada?
Jag fick feeling, ja.
Ska du bada?
Nej, aldrig i livet.
Oj då.
Nej, det finns ju inte på kartan. Ska du bada?
Det är lite kallt.
Oj! Yes!
Oh, slut! Lack!
Det är inget svidigt här inte. Men hur varmt? Ja, det var väldigt varmt. Men det här är ju helt galet. Insjövarmt. Åh, jag vill ta på huvudet.
Tempererat badkarie.
Och när vi ändå är inne på medeltida manliga beteenden så måste vi göra en snabb brygga. Vi liksom dyker över vallgraven till Göran Lamberts.
Ja, det...
Detta spektakel till man. Spektakel till man.
Ja, men vet du vad jag tyckte ändå var... Man nu får se några vinster i det som skett. Det är ju att media för en gångs skull fått dragit ner brallorna på sig själva.
Och pudla.
Ja, och bekänna sitt patriarkala förfall.
Mm. Herregud, det är få gånger i historien som detta har varit så pinsamt tydligt. Hur, vi, liksom, hur mänskligheten låtsas att vi ser och lär. Läs MeToo. Och sen då när det är någonting liksom... Jag vet inte om man ska säga oväntat händer, men när en sån här situation uppstår då från ingenstans som är väldigt liksom, ja men, trollerisk, valeraaktig, då kan man dra ner brallorna på varenda människa i publiken, inklusive feministkvinnorna.
Gud ja.
Men SVT, Expressen, de låter det här bero. Det är skrittskratt, det är öppna brevlådan, det är skratta åt kladden, det är att nämna namnet. Men jag känner så här, jag tycker det är någonting som sällan tas upp i den här debatten. Göran Lambert måste ju vara alkad.
Ja, men det är väl klart han är, han är ju svinalkad.
Ja. Nej, men precis som du säger, det blev jättetydligt att han är en svårt alkoholiserad man som försöker på något sätt så här parera och orientera sig genom så här historiens vingslag nu.
Ja, men det märks ju också på de här blogginläggen han sitter och skriver. Ja. Liksom, tiden när de publiceras, men också så här hur man då liksom sitter på snusen och liksom förhandlar med sig själv som så här, vad är han? Justitiekansler, vad är han? Han är någon så här sinnessjukt högt upp.
Ja, och han är ju senast bara för liksom, är det något halvår sedan så var han ju, fick han ju då en arbetsförfrågan som också deltog i angående nya lagar då för kvinnor och bla bla bla. Så att det är så här, det är inte det att han är, jag tycker att det framställs mycket mer som att han är liksom avpoliterad från hetluften. Nej, han är inte det. Han är fortfarande, trots kvickfadäserna en mass, så är han fortfarande liksom en högt aktad ämbetsman i Sverige.
Ja, inom rättsväsendet, vilket är så jävla skadligt på så många sätt. Och jag är så här...
Bra förebild.
Nej, men det är liksom, det är bara så att man åkte tillbaka 300 år i tiden.
Men jag känner så här, han är fan ett allvarligt hot mot så här jämställdhet och demokrati.
Ja, alltså han är på riktigt ett demokratiskt jävla cockblocker.
Ja, så sitter han där och sen så har han ångest och frugan har väl förmodligen dragit eller åkt hem till barnen eller någonting. Och så sitter han på kvällen och så sitter han och krökar lite. Och jag känner igen...
Du resonerar med sig själv, en 30-årig man i kläder, tafsar. Eller en 70-årig man och en 30-årig kvinna. Mm. Hur är det? Alltså läs de här jävla bloggen, det är ett skämt alltså. Mm.
Och så älskar jag bara GV ännu mer.
Ja.
Det är väl alldeles utmärkt med tanke på att det är en vettvilling som man då ska prata med. Han står där borta.
Göran Lamberts.
Ja, precis. Så heter han. Och det för mig stora mysteriet är hur man i en rättsstat och demokrati kan ha en sån sittandes i vår högsta domstol. Att han vore en stor tillgång för Nordkoreas högsta domstol. Det har jag inga problem med, men inte hos oss, va? Det är knepigt att diskutera med en människa som i en psykisk mening är helt obegriplig. Och som sitter bara och ljuger rakt upp och ner.
Det är vad han gör.
Men... Ja, det är vad han gör.
Nej, men det är så här, han har aldrig haft fel.
Nej.
Det är liksom, jag måste ge den karen det, även fast det tar emot. Att säga, han nosar till sig. Han kan titta på en människa och känna en människa och säga, det här är en människa som har förlorat kontrollen över sin inre moraliska kompass.
Mm. Han sätter ju alltid fingret på exakt smärtpunkten. Och det är precis det det är. Och liksom, ja.
Men jag tänker om debatten någonsin kunde tas upp lite, liksom, lite tydligare med vad kröken har för roll i de här sexuella kladd- och ofredarna. Alltså...
Jag kan tycka så här, om det är ett gäng liksom, tonåringar som trevar sig fram och liksom ska lära sig livet, så kan jag tycka att man är 70 år, då kan man fan med definiera vad som är skillnad på tafs och kladd. Och det kanske är väldigt mycket mer otydligt när man är 16 år.
Mm. Och sen så han beskriver då vad en kladd är, om man tar lite på armen och hur man gör det. Så här, jag kan nästan så här, med stark övertygelse 100% säkert säga att det är ungefär 99,999 miljoner kvinnor av 100 miljoner som är 30 eller 40 eller kanske till och med 50 år som faktiskt inte blir attraherade av ett kladd från en 70-årig skrangelgubbe.
Ja, men precis, det är exakt det han är. En 70-årig skrangelgubbe med makt.
Nej, men det är ju också... Här är ju spriten som talar. Han vet mycket väl när han är nykter att, att han är 70 år, grå och skranglig och liksom krökig och till åren gången. Det här måste jag ändå säga att det är spriten som talar. För de flesta 65, 75, 85-åriga män som inte har dragit ett par viner eller två inser sina begränsningar. Lex Joe Biden. Eller...
Ja, men det är också lite så fascinerad av just i hans fall. Det är ju så att män också efter en viss ålder, typ ungefär samma ålder som kvinnor hamnar i klimakteriet, de förlorar ju också testosteron.
Mm.
Så att de blir ju liksom mindre liksom potenta.
Ja, och då får de panik.
Ja, nej, fast då finns det ju den här felande länken. Och det är det här jag funderar på om den är spelad eller inte. Är det de som faktiskt inte får minskad testosterontillförsel, där de fortfarande har, det kanske slår åt andra hållet rent.
För det har jag ju talat, vi har ju kvinnliga vänner som har berättat att de hamnade i klimakteriet och blev så kåta under några år att de inte visste vad de skulle göra av sina genitalier, kanske man inte säger då, men alltså du förstår, jag menar att de fattade inte vad det var.
Nej.
Vadå, nu skulle ju det här liksom dämpas,
ja, alltså istället för det galenskap. Och då tänker jag att det kanske finns en grej, eller är det kompensationen för frånfallet?
Jag tror att det finns båda sorter, men jag blev väldigt glad när jag läste en intervju med Kalle Moraeus häromdagen. Han sa
älskar
så här,
Kalle Moraeus.
Jag har hamnat i manliga klimakteriet.
Ja, äntligen är det manliga.
Ja. Han sa så här, ja, helt plötsligt så märkte den här hormonförlusten och kropp svarade inte, gick upp i vikt, bla bla bla. Och det är just det här, om det är lite tabu att prata om för kvinnor, så finns det ju inte ett samtal hos männen.
Nej.
Men du och jag hade ju, kommer du ihåg när vi poddade om det här, det är typ 2 år sedan.
Ja.
När jag berättade om den här forskaren som hade gjort massa tester på var det får, en Scottish sheep, bla bla. Och det blev väldigt tydligt att även män hamnar i klimakteriet ungefär samtidigt som kvinnan. Men det är ju det man skämtar om, där män i 45-årsåldern som är då oftast för klimakteriet för en kvinna mellan 45 och 52, som lämnar sina kvinnor för yngre tjejer, som ska köpa feta bilar, som ska börja gå på gym, alltså riktiga penisförlängare. För att jag tror så här, innan hjärnan hakar på att så här, nej, du börjar bli äldre, så får man så här desperat överkompensera. Och då kan man lura hjärnan och kroppen ett tag till att så här, they're still there, the testosterons. Är du med mig?
Ja, ja.
Mm, så det tror jag att det handlar om. Men sen tror jag precis som du säger, det finns några jävla gubb- och tantjävlar som liksom, som aldrig blir av med det där.
Nej, nej.
Kerstin Thorvall.
Arnaud,
som vi säger.
Dynkåt.
Ja, som är så, väger 30 kilo och knappt kan gå, men ändå verkar få upp den där jävla pitten en mass.
Nu har vi fått ett lyssnarbrev från en person som vill vara anonym, som vi tänkte ta upp.
Kommer pergamentsrulle inridande. Se så, vad är det? Vad har vi fått i slottet, skämmer?
Stum i huvudet. Det här är allvarliga grejer. Hej Anna och Anita, tack för en superpodd. Jag har en tanke som jag inte kan släppa och skulle vilja höra en replik på. För några avsnitt sen så berörde ni Clubhouse och rummet som handlade om Margås kille. Jag fick känslan att det var fel och Ann sa på slutet, stackars Margot. Jag följer er på Insta och sett era tankar kring MeToo och så vidare. För mig är det fel att man ena sidan i fallet Margot inte ska namnge eventuell förövare. Det sades ju att hennes kille varit mycket kontrollerande mot sitt ex och så vidare. Men i andra fall ska man namnge personen och berätta egna upplevelser med den personen. Hur kommer det sig då att ni inte kan tycka synd om Margot här, men inte Virtanens fru i fallet om honom? Kanske har jag missförstått helt. Hoppas ni förstår mitt dilemma. Här är noll kritik mot någon av er, utan vill verkligen genuint bara kan tänka er in i fallet. När man känner en person i fråga och gillar hennes partner, är det inte okej att namnge, medan i andra fall är det givet, exempelvis Cissi Wallin Virtanen. Allt gott till er, vill vara anonym. Om ni tar upp detta i podd, blogg eller Insta.
Jag tycker att det kanske är, att det här är två olika exempel av relationer.
Ja.
Den ena är
en parrelation.
Precis, som pågår. Och jag vet inte, jag har väl aldrig sagt att jag inte tycker synd om
Carolina
eller hans barn.
Det har vi väl sagt flera gånger, tror jag.
Att vi tycker
ja,
det?
Ja, och att liksom, de ska inte behöva bära hundhuvudet för det han har gjort. Så att jag känner också att jag blev lite så här tagen på sängen utav påstådd anklagelse.
Mm.
För att jag tycker också att det blandas ihop äpplen och päron. Här är det alltså en tjej och en kille där killen då anklagas för att ha varit kontrollerande mot ex. Det här är ju liksom enligt hörsägen bara olika personers historia. Finns ingen polisutredning, finns ingen anmälan, finns ingen brottsutredning och så vidare, utan det här är bara snack. Mm. Sen har vi en situation där det då är en ex-flickvän till, eller ex-date, jag vet inte ens om de var ihop, till en kille som är gift eller är ihop med en tjej, och exet då anklagar honom för våldtäkt, och det finns liksom åtal som har lagts ner i brist på bevis. Det här är ju två väldigt olika saker.
Mm. Jag vet inte, jag tänker överlag att jag tycker också, som vi pratade lite om, så här, jag tycker att det är ganska demokratiskt, så här, vad ska man säga, nerköp, att man bara, helt plötsligt kan man öppna någon ny typ av så här teknisk lösning, så kan man gå in och snacka skit om andra människor på forum utan att det finns någon liksom, vad ska man säga, en övervakare. Nu låter det som så här, övervaka samhället, vi ska tillbaka till Kina och kulturrevolution, inte så. Men det finns någonting vårdlöst i att man kan gå in och ut olika rum och bara ösa ur sig skit och sen så inte ta ansvar för vad man har sagt.
Precis. Mm. Jag hade blivit extremt sårad om någon hade sagt så mot mig, och jag är övertygad om att både Fredrik Virtanen och Carolina Ramqvist och Sean, alla de har blivit extremt sårade, inklusive Margot också. Så att det är väl alltid problematiskt att vara utsatt oavsett vart du är i skulden, så att säga.
Mm. Men jag måste ändå, jag tycker att det tydligaste är det du säger, Anita, att i Virtanen-fallet är du ett nedlagt åtal som har liksom som har berört och som har varit av ett intresse, ett allmän intresse. Det kanske inte Margås nya kille egentligen är. Hon är ju ingen uppsatt skribent eller politisk person. Hon är ju en underhållare och en influencer. Och jag menar inte att det ena är bättre än det andra, men det finns ändå olika tolkningar. Men vi skulle kunna ta upp det om du vill med vår vän Martin Schori, som är TF ansvarig utgivare på Aftonbladet. Han har ju fått ligga i, han har haft sina fiska varma senaste veckorna här också med Schori, där de har antagit olika infallsvinklar. Han är jävligt bra på att förklara en det ena och en det andra. Vi kanske ska ta och prata med honom till nästa gång.
Vi får se. Vi säger ju saker som inte alltid infriar, men vi testar.
Men jag tycker det är spännande.
Ja, absolut.
Hoppas du har fått en liten förklaring. Och som sagt, vi vill inte vara två tjejer som sitter här och inte stå på tjejernas sida. Men det finns två
tydliga skillnader. Jag tycker att det finns en absolut skillnad. Men det är ju en tolkning, som sagt. Det var allt den här veckan. Tack för att ni har lyssnat.
Tutalo!
Ja, då ses vi nästa vecka och pratar mer om gift vid första ögonkastet. Såklart hoppas vi ju på att få de där fantastiska intervjuerna efter programserien slut. Och nu är det inte många veckor kvar, så håll ut.
Håll era fiskar varma.
Adjö.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.